Tack himmelske far för att du ser oss. Du är seendets Gud, du vet var vi finns, du vet vad vi behöver. Och tack för att vi får komma i din närhet och ta emot av din välsignelse och din kraft. Gör ditt ord levande för oss. Amen. Temat idag är uppenbarelsens ljus. Och det är egentligen Jesus som är uppenbarelsens ljus. Han uppenbarar för oss vem Gud är, hurdan Gud är. Jag tror att det är i den nicenska tronsbekännelsen från kyrkomötet i Nicaea 325, om jag minns rätt. Det var före min tid, jag var inte med. Så sa man om Jesus Kristus född och inte skapad. Vad man ville komma fram till där, det var att han var av samma väsen som fadern. För hade han varit, det fanns villolärare och de finns fortfarande, som menar att Jesus är Guds första skapelse. Men om Jesus hade varit Guds första skapelse så hade han varit av en annan natur. När Gud skapade världen så sa han, var det ljus? Det blev ljus. Och så sa han, bliv till om olika saker och det blev till. Och även om man anar Guds storhet i det vi ser så är det inte av samma väsen som fadern. Det är något annat. Nu ska man inte tolka att Jesus är född och inte skapad som att han skulle vara yngre än fadern. Utan man sa det för att visa att han är av samma väsen som fadern. Och det där kan ju å andra sidan krångla till det för oss. För vi är ju vana vid att våra föräldrar är lite äldre än vad vi är. Men Jesus är lika gammal, lika evig som fadern. Det är ingen skillnad. Jag kommer att använda två texter i huvudsak. En från Lukas, den föreslagna evangelietexten från Lukas 2 från 22 framåt. Och en från Johannes som är föreslagen predikotext idag. Lukas beskriver på ett sätt Jesus i just den här texten. Båda evangelierna framställer Jesus som lika gudomlig, men just i den här texten så framställer Lukas Jesus som väldigt mänsklig. Även om de som förklarar, som berättar, Simon och Hanna berättar vem det är, så själva barnet där är oerhört mänskligt. Medan när Johannes talar om Jesus, som jag kommer till sen i Johannes första kapitel, så är det mer det gudomliga som lyfts fram. Men jag börjar med att läsa från Lukas 2 och från vers 22 och framåt. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag, varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turturduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aserstam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Reningen som skulle utföras skulle göras efter fött en son. Och efter 80 dagar om kvinnan hade fött en dotter. Och varför det var skillnad där, det vet inte jag. Läsa i Paulus brev, nu är inte längre djurbundet så skiljs inte män och kvinnor åt på det sättet. Men tredje Moseboks 12:e kapitel förklarar att när en kvinna födde en son så skulle hon renas. Och där står det egentligen att det skulle vara ett lamm och en fågel. Men det står också att om de är fattiga så de inte kan ta ett lamm så gick det bra med 2 fåglar. Då kunde man byta ut lammet mot en fågel till. 2 duvor, annars var det 1 lamm och 1 duva. De gjorde, Josef och Maria, de gjorde som det stod i Mose lag. De ville följa den. Och utifrån det förstår vi att de var inte förmögna. De tog 2 fåglar. Det handlade också om att varje förstfödd skulle räknas som Guds. Och det går tillbaka till andra Mosebok när de förstfödda i Egypten dödades av mordängeln. Och så lovar Gud att skydda Israels folk med blodet som ströks på dörrposterna och övre dörrträt. Sen bestämmer Gud i Moseböckerna att han byter ut så att säga den förstfödde i varje familj mot leviterna istället. Och det går också att läsa om det i Moseböckerna. Men det var fortfarande så att varje förstfödd son skulle lösas med 5 silverpenningar, med 5 silvermynt. Och det här gör de för att det var skrivet i lagen. Man följde lagen. När de kommer till Jerusalems tempel för att göra det här så berättas det om Simeon. Han var rättfärdig, gudfruktig och väntade på Israels tröst. Han väntade på att Messias skulle komma. Och det som var fascinerande det var att Gud hade inte sagt att efter den påsken då kommer min son, då kommer Messias. Han hade inte sagt du får vänta 4 år till sen kommer han. Utan han har fått reda på att du kommer inte att dö förrän du har sett Messias. Men Simon fick inte veta hur gammal han skulle bli. Det var fortfarande en osäkerhet i det hela. När kommer Messias? Men han visste att han skulle inte dö förrän han hade sett Messias. Det har funnits genom hela historien sedan dess människor som har trott att de kommer att leva när Jesus kommer tillbaka. Och vi kan konstatera vad det gäller tidstecken så talar det mycket för att en del av oss som är här kommer att få uppleva Jesu återkomst medan vi lever. Men vi vet inte. Det kan dröja 100 år till, det kan dröja 200 år till, det kan dröja 500 år till. Det vet vi inte. Det får vi lämna. Det är Guds tidsplan. Vi vet inte. Simon hade fått veta i alla fall. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse. Han skulle inte se döden förrän han hade sett Herrens mode. Och så blir han av anden ledd. Nu ska du gå till templet. Och han går dit. Var inte säkert, även om han kände i sitt inre jag ska gå till templet, så kanske han inte var säker på att just den gången han skulle få se Messias. Det vet vi inte. Men det blir väldigt tydligt att när han kommer dit så var Josef och Maria och bar på Jesus. Men det var säkert många andra föräldrar som också var där med sina barn som skulle göra det. Och ändå vet Simon på en gång. Jesus är 40 dagar gammal. Och mänskligt sett så gick det säkert inte att se att det var han som var Messias och inte han. Nej, men den helige ande talade om för Simon vilken baby det var. Simon var tvärsäker. Han visste att det här är Messias. Och så får han ta Messias i sina armar. Alla vi som har haft ett litet barn i våra armar, vi vet att det är något alldeles speciellt. Och det gäller alla barn. Det gäller ens egna barn, men det gäller också andras barn. Att få hålla en liten baby i sin famn, det är något speciellt. Men för Simon var det säkert alldeles extra, extra. Nu visste han, nu stod han och höll Messias i sina armar. Och så kan han säga, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning. Han såg en 40 dagar gammal baby. Men i sitt inre såg han, det här är Guds frälsning. Mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. För Simon var det självklart att frälsningen gällde inte bara Israels folk. Det gällde hedningarna också. Och så kunde han säga där i templet att det här är Guds frälsning till hela världen. Och så står det att hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och i vers 35 sen så får Maria höra, också genom din själ ska det gå ett svärd så ska mångas hjärtans tankar uppenbaras. I Marias lovsång som hon brister ut i när hon besöker Elisabet. Och Elisabet har sagt, salig är du som trodde för det som Herren har sagt, det kommer att gå uppfyllelse. Då brister Maria ut i en lovsång. Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Att Gud hade gjort stora ting med Maria betydde inte att hon fick ett enkelt liv. Utan Simon får istället säga att också genom din själ ska det gå ett svärd. Marias liv blev inte enkelt. Vi kan läsa i evangelierna att inte ens Jesu bröder trodde på Jesus som Messias. Och så blev det en splittring där i familjen. Bröderna kom till tro så småningom, men det var förmodligen först efter Jesu uppståndelse. Så Marias liv var inte enkelt. Hon fick flera uppenbarelser på olika sätt, genom ängeln, genom Elisabet, genom Simeon och Hanna. Och hon behövde säkert det här. Men när hon cirka 30 år senare stod vid Jesu kors så tvivlade hon säkert. Vad blev det? Hur ska det här sluta? Livet var inte enkelt, men hon fick uppleva att Gud hade gjort stora ting med henne. Och när Gud gör stora ting med oss behöver det inte betyda att livet blir enklare. Det kan bli mer komplicerat. Men Gud är med också när livet är komplicerat. När herdarna har besökt Josef och Maria och Jesus i stallet så står det att Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Det var nog säkert mer än en gång hon behövde begrunda det som hon hade varit med om. Allt från bebådelsen när Gabriel talar om att du ska föda Messias och genom livet så hade hon säkert anledning att begrunda det många gånger, det hon hade varit med om, vad Gud hade lagt ner i hennes liv och vad hon hade fått uppleva. I templet, där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aserstam. Hon hade inte heller haft ett enkelt liv. Hon hade fått leva 7 år med sin man. Nu var hon 84 år gammal och hade alltså förmodligen varit änka i ungefär 60 år. Och att vara änka i den tiden, det var att vara utsatt på många sätt. Redan Mose lag föreskriver att ta hand om änkor och faderlösa därför att de var utsatta. Men det betyder ju inte att livet blir enkelt. Och många av de drömmar hon hade när hon gifte sig för länge sedan, de gick aldrig i uppfyllelse. Men hon blev inte andligt knäckt av det, utan istället så fanns hon där i templet och tjänade Gud med faster och böner. Och så kommer hon också och prisar Gud och talar om Jesus för alla som väntar på Jerusalems frälsning. Så får hon också förstärka budskapet som Simon har sagt. Den här lilla babyn, det är världens frälsare. Mänskligt sett så såg de andra en baby som vilken baby som helst. Varje baby är unik. Men det var ändå en, om vi säger en vanlig baby. Det var vad man såg mänskligt. Men Hanna och Simon, de såg någonting annat. De såg världens frälsare. Nu går jag till Johannes evangeliet. Och den föreslagna evangelietexten där är vers 14-18. Men jag läser redan från vers 1 i Johannes första kapitel. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar honom och ropar, det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde sonen som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. I vår värld idag kan vi ibland uppleva som att det är mörkret som är starkast. Men om vi hemma har ett rum med lampan tänd och ett annat rum där lamporna är släckta, och så öppnar vi dörren mellan dessa rum, så kan vi konstatera att ljuset strömmar in i det mörka rummet. Det är inte mörkret som strömmar in i det ljusa rummet. Ljuset är starkare. Och det säger Bibeln. Mörkret har inte övervunnit ljuset. ljuset är starkare. Rent fysiskt är det så, och Bibeln säger att det är så. Och så, det kom en man sänd av Gud. Johannes döparen var sänd av Gud. Men han var inte det där ljuset som skulle komma. En del trodde det, och så fick han förklara att det är inte jag som är Messias. Han kommer efter mig. Och samtidigt så sa han, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Jesu gudomlighet. Mänskligt sett var Jesus 6 månader yngre än Johannes. Men Johannes visste att Jesus var av evighet. Han fanns till före. Och så kunde han säga, han som kommer efter, han fanns före mig. Ordet blev kött och bodde bland oss. Det ord som står där, ordet tältade bland oss. När Gud bestämde att han skulle bo i ett tält under ökenvandringen och första tiden i löfteslandet. Ja, under ökenvandringen var det en förutsättning att det var möjligt att ta ner och sätta upp tabernaklet. Han tältade ibland sitt folk. Men det var också att han skulle vara mitt i lägret under ökenvandringen med 3 stammar på var sida för att tabernaklet, tältet, skulle vara mitt i lägret. Han tältade ibland oss. Och fortfarande är det på något vis så att Gud tältar ibland oss. Vi ska inte vara här för evigt. Vi tältar egentligen bara som människor. Och så har vi en framtid där Gud inte ska tälta ibland oss, utan han ska vara centrum i allt det vi gör, är och upplever. Och så får vi se fram emot att han som är världens frälsare, han har allt i sin hand. Han kommer tillbaka för att inte bara tälta ibland oss, utan för att vi ska vara hos honom för alltid. Tack himmelske far, för att vi får se fram emot att Jesus kommer tillbaka. Och Herre, även om vi inte förstår att sonen och fadern är lika eviga, så tack för att vi får tro också det vi inte förstår. Och tack för att vi får ta emot av din andes ledning. Herre, som du ledde Simon, som du ledde Hanna, så ber vi att du också ska leda oss och uppenbara dig för oss. Amen.